Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Välkomna till Klimatpsykologipodden, en podcast med Liv Svirsky och Frida Hylander. Hej Frida!
Hej Liv!
Det är långt borta i Lund där du sitter idag och jag sitter i Stockholm.
Ja, precis.
Vi fortsätter med vår digitala kontakt.
Vår coronaanpassade och klimatanpassade kontakt.
Exakt, precis. Och idag ska vi prata vidare om det här med klimatet och corona. Men med fokus på om coronakrisen hjälper klimatet. Vad säger du, Frida?
Ja, för det har nog varit en... hos många som är ganska engagerade i klimatfrågan upplevts mitt i all den här så att säga oron och smärtan. Den och sorgen som coronapandemin har orsakat och orsakar ändå till viss del känns lite som en lättnad och kanske lite som en paus i att just nu så händer ju mycket av det som i alla fall delar av klimatrörelsen eller alla som på olika sätt liksom jobbar för klimatomställningen har efterfrågat under ganska så många år. Det vill säga att jättemånga människor samtidigt väldigt snabbt har ändrat sina beteenden och ändrat sina beteenden till att göra då eller sluta göra saker som bränner en massa fossila bränslen. Till exempel så har ju den globala flygtrafiken gått ner med 80% nu här i början av april. Biltrafiken har på många håll i världen minskat drastiskt. Det ser man ju till exempel i att luften har blivit mycket klarare i väldigt många städer som i vanliga fall har så höga halter av luftföroreningar. Konsumtionen har också minskat liksom med 10-tals% i många länder. Sådär. Så att...
Och fabriker har ju stått still också många.
Ja, precis. Många fabriker har stått still, haltat produktionen, i alla fall temporärt och sådär. Så det är ju en jättestor förändring som har skett. Och man pratar ju om det här som att världsekonomin är på paus just nu. Och det har i alla fall en del som är... vanligen har mycket klimatångest och oroat sig och är engagerad i klimatfrågan upplevs lite som en lättnad. Så, coronapandemin är vidrig och fruktansvärd, men möjligen att det här kanske kommer leda till att utsläppen minskar kraftigt nu när folk stannar hemma, ställer bilen, inte flyger och minskar sin konsumtion och sådär. Och då har nu olika personer och organisationer börjat försöka räkna på det här. Liksom hur mycket kommer utsläppen att minska i år jämfört med tidigare år då till följd av den här massiva beteendeförändringen som har gjorts nu. Då har bland annat en stor hemsida som heter Carbon Brief räknat på detta och gjort en projektion. Och det ska man väl vara väldigt tydlig med att det är just en projektion. Vi är fortfarande nu här i mitten av april. Vi vet ju väldigt lite om hur resten av året kommer att se ut. Och vi vet inte hur den här pandemin kommer att fortsätta att utveckla sig globalt och så. Men de har liksom gjort en projektion av vad de tror. Och då har de kommit fram till att den globala liksom minskningen av koldioxidutsläpp kommer att ligga någonstans mellan 4-5, möjligen 6%. Och det är en minskning som är under eller strax i linje med vad vi behöver att minska utsläppen med varje år för att ligga i linje med Parisavtalet.
Det känns ju sådär.
Eller hur?
Mm.
Jag vet när jag gick in och läste detta så var det nästan lite som att man har kämpat för någonting och så ska man äntligen få så här resultaten av det och tänker så här, åh, nu har det gått bra liksom. Och så blir man så här superbesviken på att va? Är detta allt?
Mm.
Och sätter man det då i relation till att många människor just nu gör enorma uppoffringar. Antingen påtvingade uppoffringar, men också som jag tänker för oss här i Sverige, att vi också gör en massa frivilliga uppoffringar för att ta liksom vårt gemensamma ansvar för att minska smittspridningen av coronaviruset. Så känns det väldigt, väldigt deppigt då, om vi sätter det i relation till klimatet. Nu gör vi ju kanske framförallt de här uppoffringarna för smittspridningen, men man ser på det att det ändå är liknande beteenden som ofta lyfts fram som viktiga beteenden för att minska koldioxidutsläppen, så blir det ju väldigt deppigt att känna att så här, herregud, alla de här insatserna, och så är det inte ens tillräckligt för vad vi behöver minska det här året. Och då ska vi ju komma ihåg att ska vi minska ett visst antal procent det här året, så ska vi ju sen fortsätta med precis de här sakerna plus minska lika mycket till nästa år, och sen fortsätta med allt det och minska lika mycket till året efter det och året efter det.
Och då tänker man ju spontant att det går ju inte, därför att liksom, vad mer ska tas ifrån oss? Nej. Vad mer ska vi sluta med?
Ja, och det är ju liksom risken att man hamnar där i att man känner att så här, men det här är omöjligt. Det här kommer vi aldrig att lösa. Så det är lika, då kan vi lika gärna skita i det.
Mm. Hur ska man mäta det då? För det argumentet tänker jag att man framförallt kanske kan få från de som redan idag, liksom, eller ja, fram till corona då, har förnekat klimatkrisen eller tyckt att de omställningarna kommer innebära ett liv som inte är förenligt med mänskligt liv, typ, så vi får det liksom. Och så händer allt det här. Och det är klart att jag menar, mycket av det som vi gör idag, minskat flygresande, minskat bilåkande, minskat konsumtion, det kan vi väl fortsätta med i och för sig. Men till exempel minskade förbrukning, alltså då hamnar vi i det här att ett liv som är klimatvänligt kommer att vara väsensskilt från det liv vi är vana vid. Och hur får vi med oss de som inte vill det?
Mm.
Det känns som att de liksom får vatten på sin kvarn nästan i det här då.
Absolut. Risken är att folk känner att man pallar inte. Eller att man tycker att det är omöjligt. Och det där vet vi ju från viss forskning på hur man hanterar klimatoro till exempel. Att en strategi är när man tycker att frågan blir för stor och för överväldigande är att man skjuter den ifrån sig. Eller att man förminskar allvar i tiden. Eller att man tänker just så här, det kommer aldrig att gå.
Mm.
Och det är ju också ett sätt att faktiskt att, liksom, att undvika att ta i det här. Att säga att så här, men det här kommer aldrig att gå, jag fortsätter som vanligt eller vi fortsätter som vanligt. Mm. Mm. Och det är ju väldigt riskabelt när människor hamnar där.
Mm.
Men jag tänker så här att de här, om vi bara tittar på de här beteendeförändringarna. Jag tänker att vi kommer prata i nästa avsnitt mer om vad det gör med oss att som det som sker nu, att vi gör en massa beteendeförändringar för att vi är rädda liksom, mm. för någonting. Men om vi bara tittar på liksom, de här sakerna som sker nu, att folk flyger mycket mindre, att folk åker mindre bil, att folk konsumerar mindre, så är det så här, det är ju absolut beteenden eller grejer som vi kommer att behöva göra och liksom fortsätta med för, liksom för klimatets skull. Och det är, kan jag tycka, också saker som är viktiga att göra, inte bara för att minska utsläppen. Och jag kan tycka generellt att det blir väldigt, väldigt tydligt i den här pågående krisen, liksom coronakrisen, och hur den liksom hänger ihop med liksom klimatkrisen och klimatomställningen. Att vi kan inte bara titta på vilka saker vi behöver göra för att minska utsläppen. Vi måste mycket mer gå över till att också titta på hur vi kan bli bättre på att anpassa oss till de här liksom förändrade förutsättningarna som vi har i livet. Och också hur vi kan börja bygga upp en bättre liksom motståndskraft mot kommande kriser och mot ändrade förutsättningar. Och där kan man ju se liksom på ett individplan eller på ett familjeplan eller så, att det kan vara en oerhört viktig grej för ens egen anpassningsskull eller livets liksom motståndskraftighet eller resiliens som man ofta pratar om. Att ordna livet på ett sätt så att det inte behöver bli världens största omställning när en sån här kris sker. Alltså det vill säga att kanske inte bygga upp livet så att man är beroende av de här väldigt fossilintensiva aktiviteterna som flyg och bil och väldigt mycket konsumtion eller väldigt mycket elanvändning eller energianvändning. Så jag tycker att det finns verkligen ett värde i att göra de här sakerna av, liksom, av anpassningens, eller för anpassningens skull.
Mm.
Men det vi ser nu då är att så här, men de sakerna i sig kommer ju inte vara tillräckliga för att sänka utsläppen så mycket som vi behöver göra. Och där kommer vi tillbaka till det här nästan så här paradigmet som har varit, där man har liksom likställt individförändringar eller beteendeförändringar i klimatfrågan med att bara handla om våra konsumtionsval eller våra liksom, så att säga, livsstilsval.
Mm. Mm.
Livsstilsval inom citationstecken. Det vill säga att det enda som vi har blivit uppmanade till att göra är då att lägga om liksom hur vi reser, vad vi köper och vad vi äter.
Mm.
Ungefär. Att vi ska resa med tåg istället för med flyg. Att vi ska äta vegetariskt istället för kött. Och att vi ska köpa typ ekologiska produkter istället för icke-ekologiska. Eller att vi ska köpa, vad vet jag, trägrejer istället för plastgrejer och sådär.
Mm.
Men att det väldigt mycket handlar om liksom våra konsumtionsbeteenden.
Mm.
Så. Och det har vi egentligen vetat innan det här också, men det blir väldigt, väldigt tydligt nu att bara att ändra våra konsumtionsbeteenden kommer inte att vara tillräckligt för att minska utsläppen så mycket som vi behöver göra för att åtminstone ligga i linje med Parisavtalet. Och då är ju inte heller Parisavtalet eller Parisavtalets mål någon garanti för att ja, allting kommer att vara frid och fröjd sen. Så att jag tycker på ett sätt att det här blir som ett argument för att när vi pratar om vad vi människor, folket, ska ägna oss åt när det gäller klimatfrågan, så måste vi titta utanför våra egna konsumtionsval eller konsumtionsbeteenden.
Men jag tycker, Frida, när du pratar nu så känner jag att när du säger så här att vi måste hitta långsiktigt hållbara beteendeförändringar, de måste komma vara mer förberedda på något sätt, eller liksom det handlar om förändring, alltså ja, men förändringar som är mer igenom. Jag menar, nu har ju allt tagits ifrån oss bara baserat, det kommer en presskonferens och sen ryker något liksom. Alltså det går så oerhört fort. Men det du pratar om nu är ju på något sätt också en mera liksom, ja men det här med ease into it, som ju faktiskt Folkhälsomyndigheten ändå har försökt i Sverige jämfört med andra länder kanske, när man har gjort total lockdown. Och det känns ju ändå lite hoppfullt, för att då blir det ju inte den här känslan av drastisk förlust liksom, utan att det plötsligt blir på något sätt så här, nej men jag har börjat resa på ett nytt sätt. Jag har inte slutat resa.
Nej.
För det är ju det som på något sätt känns så där, om inte ens det här hjälper. Då är det ju liksom, då känns det så hopplöst, men att tänka det på det där sättet känns ju lite mer hoppfullt. Men när du säger då så här, vi kan inte stanna i våra konsumtionsmönster, vad ska vi göra då?
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Precis, och där, och det här är ju lite en liksom käpphäst som vi har i klimatpsykologerna. Jag tycker vår bok som vi släppte i höstas handlar ju mycket om detta, att så här, vi måste börja se på oss själva som inte bara konsumenter utan framförallt som aktiva medborgare. Att den viktigaste gärningen vi kan göra i klimatomställningen är troligen inte som konsumenter utan det är som medborgare och som en del av liksom ett kollektiv. Så, eller en del av någonting tillsammans. Det är då vi kan göra stora förändringar. På det sättet så är det ju precis det som händer nu också i det vi gör för att stoppa eller minska smittspridningen av coronaviruset. Att vi gör, liksom, vi gör saker inte primärt för liksom bara för vår egen skull utan vi gör det för det gemensamma skull. Och vi förstår att så här, men det här kommer bara att funka om vi alla gör på ett liknande sätt här nu. Och det verkar, men nu är det ju vi så ändå, även om det känns som vi har varit i den här coronakrisen i all evighet, så är vi ju faktiskt fortfarande ganska tidigt i den liksom, pandemins utveckling, om man får tro Folkhälsomyndigheten. Så att det är väl svårt att säga någonting om, men det verkar väl ändå som att ja, men när det gäller att minska ner smittspridningen så har det här kollektiva agerandet funkat. Typ att vi är jättemånga som har så här, tvättat händerna och hållit social distans och sådär. Och det är ju saker som inte är så att säga konsumtionsbeteenden. Så att vi är ju mycket mer än så. Vi är verkligen kapabla till att ta ett större liksom, gemensamt ansvar.
Ja. Men om vi ska ta...
Ja.
Nej, men om vi då ska ändå agera liksom, utifrån vår medborgerliga röst. Mm. Vilka initiativ är det vi ska jobba för?
Mm. Men jag tror så här att man kan verkligen behöva komma tillbaka till som grunden i allt det här, vilket handlar om att så här, till syvende och sist så måste vi sluta att dra upp kol, olja och fossilgas ur marken, förbränna den och släppa ut i atmosfären. Det är liksom, så länge vi fortsätter göra det så kommer det fortsätta gå på fel håll. Och sen är det en massa andra saker som också är så här att så länge vi överanvänder naturresurser eller så länge vi som skövlar skog så att den biologiska mångfalden minskar eller så länge som vi bedriver liksom ett jordbruk som utarmar jorden på så kommer vi också få ett system som är mycket mer sårbart också för de liksom, påfrestningar. Alltså systemet blir mer sårbart och påfrestningarna blir större i takt med att vi fortsätter att släppa ut växthusgaser och sådär. Jag tror att det kan vara bra att liksom så här återkomma till så här, men det är liksom det vi behöver en gång så. Sen tänker jag, det här är ju en diskussion som blir oerhört viktig att fortsätta föra och där jag idag tänker jag så här, jag kan inte ge ett exakt svar på så här, det är exakt det här vi ska göra. Men generellt så tror jag att vi behöver fortsätta att verkligen titta på, alltså inför att vi gör någonting behöver vi titta på så här, vad av de saker vi har möjlighet att göra tror vi kommer leda till störst effekt och mest långsiktig effekt. Och där verkar det ju vara så att det som ger mest liksom långsiktig effekt, det handlar nästan alltid om saker som vi gör liksom organiserat och gemensamt och där vi kanske inte ser effekten direkt men där vi kanske ser liksom effekten på längre sikt. Om man säger så här då, att avstå en flygresa är ju en sak som ger en stor minskning för en individ. Men det ger ingen egentlig effekt på liksom flygsystemet. Så där behöver man ju vara väldigt, väldigt, väldigt många personer. Och dessutom så är det så här, en flygresa är liksom en gång. Då måste man upprepa det. Lite det som jag pratade om i början. Att även om vi har gjort de här massiva beteendeförändringarna nu som kanske sänker utsläppen med 5-6%. Så måste vi fortsätta göra de här och sen lägga till lika mycket till nästa gång. Alltså vi måste liksom upprepa hela tiden. Vi måste hela tiden så fatta nya beslut då. Att avstå flyget, att ställa bilen, att minska konsumtion. Alltså så. Så att, och det är kanske lite lurigare i att... eller jobbigare för oss att stå ut. Så att man tror man behöver kanske titta på så, men vilka insatser kommer att verkligen leda till att fossil energi ersätts av förnyelsebar energi. Så. Då man tänker att det kanske är mer okej att köra bil om bilen inte drivs av fossil energi.
Men om man ändå skulle tänka då att liksom, okej, den här totala avstängningen av väldigt mycket beteenden har gjort en kanske ett års skillnad liksom. Mm. Alltså det kanske har täckt, i och för sig får man väl ändå komma ihåg att vi har bara hållit på med det här i en månad. Eller har de projicerat vad det skulle motsvara om vi hade på hela året ut?
Ja, men precis. Och det är ju det där, för de här siffrorna är ju väldigt vanskliga för att vi är så tidigt i året och de har liksom vägt upp. Sen har ju det, man tänker att till exempel Kina, som är en stor ekonomi och en jättestor utsläppare, var ju mycket tidigare i det här, så att de har ju räknat in det där. Och att Kina stängde ner, nu vet jag inte exakta datum, men det är mer än en månad sedan, det kanske är, ja, var ändå mer i början av året. Men de har väl ändå i de här projektionerna räknat med att så här, ekonomin kommer att studsa tillbaka hyfsat. Och det vet vi ju inte. Det är ju troligt att den här projektionen kommer att ändras allt eftersom, och det är också möjligt att den här minskningen blir större i slutändan än vad vi vet nu. Så att man får liksom ta de där siffrorna med den osäkerhet som de har i dagsläget. Men om vi ändå tittar på att det ändå kanske har varit liksom en, två månader som det har varit en jättemassiv plötslig förändring i hur vi beter oss eller i... Ja.
För det jag tänker är att det man ändå kan ta med sig från det här är ju verkligen vår kapacitet att snabbt ställa om när vi måste.
Ja.
Och att samarbeta. Och den tycker jag ändå känns hoppfull.
Mm.
Och häftig.
Ja, absolut. Det är absolut. Jag tror att den stora utmaningen nu blir att formulera hur människor bäst kan hjälpa till. Så om man tänker så här, okej, men och det är ju där som många människor som redan har gjort de här livsstilsförändringarna hamnar i, så okej, men nu har jag slutat flyga och jag har ställt bilen och jag har gått över till att äta vegetariskt, men utsläppen fortsätter att öka, så vad är nästa steg för mig? Lite som jag tänker att folk också känner nu i coronakrisen. Att så här, ja, men nu har jag tvättat händerna här och jag har minskat mina sociala kontakter. Jag följer alla de här rekommendationerna. Men jag vill göra mer. Jag ser ju att behovet är ju mycket större än det här. Finns inget mer jag kan hjälpa till med. Och där tror jag är bäst... Alltså det kommer liksom en utmaning för liksom hela samhället. Men inte minst... Liksom klimatrörelsen i att fånga upp det och hjälpa människor och liksom tydliggöra så här, men det här kan vi göra som gemensamt kan leda till en större och mer långsiktig effekt. För risken är annars, om det där är oklart och man upplever att allting som behöver göras är saker som inte har med mig att göra eller som inte har med mitt liv att göra, då kommer vi antagligen att skjuta det där ifrån oss. Alltså det blir för abstrakt om vi tänker så här. Men allting, det har bara att göra med vad Kina gör. Jag kan ju inte påverka Kina överhuvudtaget. Då spelar det liksom ingen roll. Varför ska jag sitta här och göra alla de här uppoffringarna med Kina? Alltså då hamnar vi i det läget som på ett sätt då kan vara en strategi, om en ganska icke-fungerande strategi för att hantera liksom sin oro över klimatet. Och där vill vi ju inte hamna. Så risken är, och varför jag tyckte det var viktigt att prata om den här carbon brief projektionen, är just det, för att den riskerar ju att trigga igång den där känslan av hopplöshet. Vi har gjort allt det här, nu har vi lidit här i flera månader. Och så får vi inte ens liksom belöningen av att det åtminstone var bra för klimatet. Eller åtminstone liksom tillräckligt bra.
Det man ändå också tänker jag måste komma ihåg där är att jag tror att de åtgärder nu i coronakrisen som de flesta lider mest av är ju den sociala distanseringen.
Mm.
Att inte få umgås med dem man vill, att inte få kramas med dem man vill.
Mm.
Och de är ju inte klimatanpassade.
Nej.
Alltså så att jag menar, jag har inte hört någon beklaga sig över att man inte får flyga eller skulle vilja ut och köra lite bil liksom.
Nej.
Så att jag tänker liksom att en del av de här beteendeförändringarna kan ju också vara så att folk faktiskt har fått känna på att det var inte så farligt. Det finns ju massa andra sätt att, att liksom fylla på sig och få upplevelser. Mm. Jag tycker att jag har så många som liksom, alltså det här med picknick i skogen, det är ju urmysigt.
Ja, men i bästa fall så tänker jag att det blir så, och där är det väl viktigt att inte blanda ihop.
Mm.
Så, det har ju varit några texter om det på olika ledarsidor där man i princip har liksom skrivit så här. Ja, men nu har ju klimatrörelsen fått som den har velat och folk flyger inte och konsumerar inte och titta vad fruktansvärt det har varit. Är det det här ni vill? Mm. Och det är ju absolut inte vad, tänker jag, vad klimatrörelsen vill att att alla ska sitta och ha det fruktansvärt och lida, utan tvärtom.
Mm.
Så där, och där är ju också lite en risk nu om man börjar förknippa de här beteendeförändringarna med allt det här plågsamma som vi är i. Alltså med rädslan och med oron och med känslan av att få sin frihet borttagen och så. Då är ju risken att man blir mindre benägen att göra de grejerna sen i klimatets namn.
Mm.
Även om det då liksom till exempel den här sociala distanseringen är absolut ingenting som spelar roll för klimatutsläppen.
Mm.
Så, men det, jag tror att det kan möjligen finnas en risk att man börjar blanda ihop det där.
Mm, det tror jag också.
Förknippa det här med att må, liksom må dåligt och ha det jobbigt och att man blir mindre. Ja, men jag tror som sagt att det blir en jätteutmaning för alla som bryr sig om klimatet och som jobba med klimatet på olika sätt, att fånga upp det här och att ännu tydligare formulera så här, men vad är det för saker vi ska göra? Och där måste vi titta på människor som mer än bara konsumenter. Och vi måste titta på förändringar som inte bara handlar om att vi ska göra liksom upprepade val hela tiden. Alltså att vi ska liksom fortsätta leva i ett system och som erbjuder en massa aktiviteter som förbränner fossila bränslen. Och så ska vi som individer hela tiden i det där avstå. Liksom. Det blir skittufft. Särskilt då om vi sen får en projektion som säger att ja, men trots att ni har avstått allt det här så är det inte tillräckligt.
Mm, mm. Verkligen. Vi kanske avslutar det här samtalet där.
Mm.
Och tar bollen vidare i nästa och tittar lite på hur man kan vara uthållig i, eller hur vi blir uthålliga i beteendeförändringar.
Ja, det tycker jag. Det behöver vi nu.
Mm, verkligen. Tack för idag, Frida.
Tack själv. Tack alla som har lyssnat.
Ja, verkligen. Stort tack. Det gör vi. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.